Du lyssnar på Fem tillsammans igen av Enid Blyton i översättning av Kerstin Lennertsson. Uppläsare Anna-Maria Kjell. Hem till Kirin. George, kan du inte sitta stilla i en minut ens, sa Julian. Räcker inte med att tåget skakar? Ska man dessutom ha dig ramlande över fötterna hela tiden när du rusar från det ena fönstret till det andra för att titta på utsikten? Vi är nästan framme i Kirin. Nästan hemma, sa George. Jag kan inte hjälpa att jag är så glad. Jag har saknat Tim jättemycket den här terminen. Jag kan knappt vänta tills jag får träffa honom igen. Jag älskar att titta ut genom fönstret och se att vi kommer närmare Kirin. Tror du Tim kommer och möter oss på stationen? Men var inte larvig, sa Dick. Visserligen är han klok, men inte så klok att han kan läsa tågtidtabellen. Det behöver han inte, sa George. Han vet alltid när jag kommer hem. Det gör han säkert, sa han. Din mamma har berättat hur ivrig han alltid är när du ska komma hem från skolan. Han kan aldrig sitta stilla, utan springer ideligen till grinden och tittar ut på gatan. Gulliga, gulliga Tim, sa George och snubblade över Julians fötter igen på väg bort till fönstret. Vi är nästan hemma. Där är sista signalen. Den lyser grönt. Hurra! Hennes tre kusiner tittade på henne och log. George var alltid lika ivrig var gång hon åkte hem. Hon tänkte bara på sin älskade Tim. Nu kör vi in på stationen i Kirin, vrålade George och var nära att ramla ut genom fönstret. Jag kan se Peters, han som brukar hjälpa oss med väskorna. Hej Peters, nu är vi hemma igen. Tåget rullade in på stationen i Kirin och Peters vinkade och log. Han hade känt George sedan hon var en liten baby. George öppnade dörren och hoppade ner på perrongen. Hemma! Äntligen är vi hemma i Kirin! Hoppas att Tim är på stationen och möter oss, sa hon. Men Tim var inte där. Han måste ha glömt bort att du skulle komma, sa Dick och flinade. George tittade surt på honom. Peters kom fram och hälsade dem välkomna hem. Hela Kirin kände femgänget och Tim hörde naturligtvis också dit. Peters samlade ihop alla deras väskor, staplade dem på bagagekärran och drog den ut efter plattformen. Jag skickar ner dem till Kirinstugan så fort lastbilen kommer, sa han. Har ni haft det bra i skolan? Jättetoppen, sa Dick. Fast den här terminen kändes hemskt lång, för påsken kom så sent i år. Titta vilka fina gullvivor det växer på banvallen. Men George brydde sig inte om gullvivor just då. Hon letade fortfarande efter Tim. Var var han någonstans? Varför hade han inte kommit till stationen och mött dem? Förra gången hade han gjort det. Och gången före det också. Hon såg bekymrat på Dick. Tror att han är sjuk? Frågade hon. Han kanske har glömt mig. Eller? Men Leila är inte George, sa Dick. Han är antagligen instängd hemma och kan inte komma ut. Se upp, det var nära att du blev påkörd av bagagevagnen. George tog ett skutt åt sidan och stirrade runt omkring sig. Var var Tim? Han måste vara sjuk. Eller också hade han råkat ut för en olyckshändelse. Eller också satt han bunden så att han inte kunde komma loss. Johanna som brukade hjälpa mamma med hushållet kanske hade glömt att släppa ut honom. Jag tänker ta taxi hem om pengarna räcker, sa George och tog fram sin portmonnä. Ni andra kan gå. Jag måste få veta om det har hänt Tim något. Han har aldrig missat vårt tåg förut. Men det är så skönt att gå till Kirinstugan, sa han. Du brukar tycka det är så roligt när vi får syn på Kirinön. Din egen ö och bukten och när vi hör vågorna slå mot klipporna. Jag tar taxi, sa George envist och räknade slantarna i portmonnän. Om ni vill kan ni följa med. Jag vill träffa Tim. Jag bryr mig inte om ön eller vågorna och havet. Han måste vara sjuk. Eller också har råkat ut för någon hemsk olyckshändelse. Som du vill, George, sa Julian. Hoppas Tim mår bra och bara har glömt bort hur dagståget skulle komma. Vi ses om en stund. Julian och Dick och deras syster Ann gav sig av på sin promenad ner till Kirinstugan. Vad härligt det skulle bli att få se Kirinbukten igen. Och Kirinön, Georges egen ö. Vilken lyckans ost George är, som har en alldeles egen ö.